Det är eftermiddag under senhösten 2023 när 84-åriga Elsa slår sig ner vid sitt köksbord i lägenheten i Nyby, ett par kilometer norr om centrala Uppsala. Hemtjänstmannen är tillbaka igen. Handen där som är så obehagligt påträngande. Han har tidigare kallat henne älskling, försökt pussa på henne och ställt påflugna frågor om hennes lägenhet. Äger hon den? Har hon arvingar? Kan inte han få flytta in hos henne? Den här höstdagen ska han ta det ett steg längre. När Elsa sitter där vid sitt köksbord med den gamla fina kristallkronan dinglandes ovanför tar han plötsligt fram en typ glidmedel han köpt och visar upp för henne. Den är för äldre människor, säger han. Sen drar han ner byxorna och visar sitt stånd för Elsa. Då ringer det på dörren. Det är Jehovas vittnen som står på andra sidan. Aldrig har Elsa varit så tacksam för att hon kommit. Hemtjänstmannen lämnar Elsas lägenhet, men nu har hon fått nog. Hon lyfter telefonen, ringer den hemtjänstchef som ansvarar för hennes område och berättar vad hon utsatts för. Hemtjänstchefen som tar emot samtalet lovar att undersöka saken och säger att mannen inte ska komma hem till Elsa igen. Men ingenting händer. Mannen fortsätter att komma hem till Elsa och hennes larm verkar ha försvunnit eller glömts bort. Och några månader senare, i april 2024, våldtar mannen Elsa där i hennes egen säng.
Han bara våldtar mig där. Och jag skämdes. Jag skämdes som en hund.
Det här är det värsta jag har varit med om under mina 10 år som politiker.
Nej, men kommunen har ju misslyckats med det mest grundläggande en kommun behöver ta ansvar för.
Jag ville inte prata om det först, vet du, men jag inser att jag måste prata och att det måste komma ut.
Du lyssnar på UNT Doc, som idag handlar om våldtäkten i hemtjänsten, larmen som försvann. Jag heter Linnea Kallnitz.
Mitt namn är Elin Sandholm.
Och jag heter Niklas Skeri.
Elin och Niklas, ni är ju reporterna som tillsammans med vår fotograf Adam Rafter har jobbat med bevakningen av det här fallet från start. Kan ni berätta, vem är Elsa?
Ja, men Elsa är en 84-årig dam, eller nu har hon fyllt 85, som bor i Nyby i Uppsala och som har hemtjänst. Hon är ju då en av kvinnorna i den kommunala hemtjänsten som har våldtagits av en hemtjänstman. Det var hennes barnbarn Mimmi som hörde av sig till UNT i somras för att höra om... Vi var intresserade av att berätta den här historien eftersom de bägge var så otroligt besvikna på kommunens agerande i det här. Och sen i augusti så träffade vi Elsa och Mimmi. Och intervjun då publicerades 4 september. Då var Elsa anonym och gick under namnet Vera. Och det här blev startskottet för hela vår granskning.
Han bara voltar mig där. Jag försöker sätta händerna mot... Men jag har ingen kraft. Jag vet inte vad ska jag göra. Så han håller mina händer här mot bakåt mot huvudkudden. Om den tiden medan våldtäkten äger rum. Det var inga känslor där alls, vet du, som så vet du, att han skulle vara försiktig eller någonting. Utan han körde bara på, vet du, som att då har han fått göra sitt. Det där mår jag illa av fortfarande. Det mår jag illa av och jag har svårt att släppa tanken.
Och det här larmet som vi nämnde i inledningen. Elsa slog ju larm till kommunen om den här misstänkta hemtjänstmannen. Men sen försvann det eller glömdes bort eller vad som nu hände. Vad är grejen med det larmet? Varför det är så viktigt eller intressant?
Helt enkelt därför att om kommunen hade lyssnat på det så hade Elsa inte våldtagits med största sannolikhet. Och förmodligen inte heller då den andra kvinnan som vi har valt att kalla Siv. Så det var ju ödesdigert att inte ta hand om det här larmet på rätt sätt. Och det var ju ett larm som var, det gällde blottning. Så det var inget vagt, inga vaga uppgifter, utan det var ju väldigt explicit och precis.
Okej, och den här Siv som vi nämner, vem är det?
Ja, men Siv, hon har också då hemtjänst i Nyby. Och hon, vi har träffat henne alltså också. Och hon har ju då berättat, helt oberoende av Elsa, så har hon pekat ut samma man för våldtäkt. Men hon har dessutom blivit utsatt för sexuella övergrepp av ytterligare två hemtjänstmän. Och dessutom så den här verksamhetschefen i Nyby, som då inte agerade på Elsas larm, hon fick också uppgifter då från andra hemtjänstanställda om att även Siv då skulle vara utsatt för sexövergrepp. Men chefen lyckades inte få till ett möte med Siv innan chefen gick på semester. Och sen när chefen kom tillbaka från semestern så bytte hon tjänst. Så hon lämnade de här uppgifterna helt ohanterade.
Vilket gjorde att de här männen kunde jobba kvar under sommaren i faktiskt flera månader. Och potentiellt sett har begått nya övergrepp. Det är ingenting vi vet, men de var ändå kvar i tjänst då under den här tiden.
Om vi börjar från början, när startar allt det här?
Både Siv och Elsa, de utsätts för sexuella övergrepp under hösten 2023. Och i november, eller i alla fall på senhösten, så kommer det här larmet då från Elsa om att hon är utsatt. Sen vet vi att Siv fortsätter att utsättas under vintern och våren 2024 för sexuella övergrepp. Och någon gång under våren så våldtas Siv.
Och sen i början av april då så våldtas Elsa. Hon håller det här först helt för sig själv, för hon skäms, hon känner skuld. Hon mår jättedåligt och sitter ensam i lägenheten och mår dåligt helt enkelt. Och sen, men en dryg månad senare, i mitten av maj, så bryter hon ihop och berättar för en biståndshandläggare inom kommunen att hon har blivit våldtagen. En polisanmälan görs den 15 maj och den 17 maj stängs den misstänkte mannen av då från sitt jobb i hemtjänsten.
Men varför stängs den misstänkta våldtäktsmannen inte av direkt utan först flera dagar senare?
Ja, barnbarnet Mimmi har berättat för oss att hon ringde den 17 maj till den här verksamhetschefen och bara för att försäkra sig om att mannen inte jobbade kvar. Och då ska hon ha fått höra då att han är inte hemma hos sin mormor längre, men han jobbar i övrigt som vanligt, för vi väntar på besked från HR. Det här har kommit enligt kommunen lite högre upp nu, säger man idag, att nej, men han var inte hemma hos några, han var schemalagd ledig. Men vi har flera olika källor som inom hemtjänsten som säger att han visst jobbade som vanligt och var hemma hos äldre de här dagarna.
Och vad hände sen?
I juni då lämnar kommunen in sin Lexara-utredning till IVO, alltså Inspektionen för vård och omsorg. Och den här utredningen, den är gjord av hemtjänstchefen som tog emot Elsas larm och en person till. Det betyder alltså att hemtjänstchefen i princip har utrett sig själv. Och ingenstans i den här första utredningen så står det att Elsa har larmat om den misstänkte mannen flera månader tidigare.
Och i samband med den här utredningen är klar då så får den här redan avstängde mannen sparken då. Och man skriver i utredningen att det inte finns några tveksamheter kring att Elsas berättelse är sann. Man litar på henne till fullo.
Men sen händer det inte så mycket mer från kommunens sida?
Nej, precis. Det är ju någonstans i det här läget då som Mimmi och Elsa då kontaktar UNT. Inte minst för att de då är väldigt besvikna på den här utredningen då som inte nämner Elsas larm. Och när de försöker få svar på vad hände med det här larmet så får de inga svar från kommunen. Och sen så då, ja, och sen träffar vi dem och sen publicerar vi då intervjun med Elsa då som får heta Vera.
Och då när vi har publicerat den här intervjun, då händer det faktiskt saker.
På fredagskvällen höll Uppsala kommun en pressträff efter att det framkommit uppgifter om flera allvarliga händelser inom äldreomsorgen. Det handlar bland annat om omsorgstagare som våldtagits av hemtjänstpersonal.
Nu riktas kritik mot Uppsala kommun som efter flera larm om sexövergrepp inte har agerat.
Det här är fruktansvärt. Jag har inte varit med om någonting liknande i kommunens historia. Nej, men kommunen har ju misslyckats med det mest grundläggande en kommun behöver ta ansvar för. Och det är ju att vi ska ha en trygg omsorg.
Ja, men precis. Då händer det verkligen grejer. Vi publicerar flera texter. Förutom då intervjun med Vera så går vi in och tittar närmare också på vad hände med det här larmet som försvann. Vi berättar om politiker i krismöten. Vi berättar att kommunen inte kollar brottsregister och att de inte har koll på reglerna kring brottsregister när man anställer. Ja, en rad artiklar helt enkelt. Och när vi då börjar granska det här, då meddelar kommunen snabbt att man, ja men nu ska man gå till botten med det här, se om det finns några fler utsatta äldre. Och man kallar till presskonferens och ganska snart så hittar man också att det finns ju då en till person, Siv då som vi har nämnt, som då har utsatts inte av bara av en utan av flera hemtjänstmän. Och under hösten kommer en rad missförhållanden fram i vår granskning.
Man hittar ju också tidigare dömda personer, medarbetare som är tidigare dömda för sexbrott som stängs av.
Dels har vi den mannen som har utfört våldtäkterna. Han är avskedad. Men vi har också ytterligare två män som är avstängda för sexuellt ofredande. Vi har också en annan man som är avstängd utifrån att vi har fått tips om att han hade en dom om våldtäkt. Och även här så pågår det en utredning och då var han avstängd från sitt arbete under den här tiden.
Och parallellt med det här så har vi ju med den kommunala hemtjänstskandalen så finns det ju också flera grova fall av våldtäkter inom det privata vårdbolaget Förenade Care. Där är en som är helt skilt då från kommunens hemtjänst. Men där är ändå en man som har som nu åtalas för två grova våldtäkter, tre grova sexuella övergrepp och han ska då mot totalt fyra kvinnor med hemtjänst och de här övergreppen ska han också ha filmat.
Dessutom har det utspelats en hemsk historia på Akademiska sjukhuset där en kvinnlig patient har våldtagits av en medarbetare på sjukhuset och där var det rättegång helt nyligen.
Så våldtäktsskandalen inom vården den bara växer och växer. Vad gör Uppsala kommun nu efter det som inträffat i deras egen hemtjänst?
Alltså de inför ju snabbt en lång rad saker där. Till exempel då införande av bakgrundskontroller. Man ska också, går man ut och säger då, införa olika tekniska lösningar för att bättre kunna spåra vem som har varit hemma hos en äldre vid en viss tidpunkt. Man ska också förbättra sin process runt rekryteringar för att säkerställa att man tar referenser på rätt sätt och har koll på vem man anställer.
Sen menar man ju också då att man ska då göra en ny fördjupad utredning i Elsas fall och som vi nämnde också så börjar man ju då ringa runt och kolla om det finns fler utsatta inom hemtjänsten och det var ju då man hittade Siv.
Och de här hemtjänstmännen som har stängts av då, det är väl totalt fem som har stängts av och så den här sjätte utpekade våldtäktsmannen som är redan avskedad vid det här laget. Kan vi gå igenom dem? Vilka är det?
Ja, men den här mannen då som har nu sparkats, misstänkt för två våldtäkter. Han kan vi ju säga att han utredde, när han jobbade inom hemtjänsten i Attendo, det privata företaget Attendo, 2022, så utreddes han för misstankar om sexuella övergrepp där. Det blev ingen fällande dom, men han fick inte längre jobba kvar bland äldre. Och här har uppenbarligen vad exakt som har hänt sen när han då fick börja inom hemtjänsten i Uppsala kommun. Det är oklart, men uppenbarligen har man inte tagit referenser eller så har inte han uppgett rätt referenser. Sen har vi också då de här två männen som då är avstängda, misstänkta för sexövergrepp mot Siv då. Ja, om de vet vi inte så mycket mer än att de är avstängda.
Sen har vi ju en avstängd person, medarbetare där som då misstänks för något slags ekonomiskt övergrepp. Ska ha tagit emot pengar ifrån Siv. Och det får man ju inte göra. Man får inte ta emot några pengar från de äldre. Och sen har vi då två män som också är avstängda för tidigare sexbrottslighet.
Och alla de här då inom samma hemtjänstområde, alltså Nyby.
Och finns det några kopplingar de här männen emellan?
Inte mellan alla män som vi känner till, men däremot så är ju den utpekade våldtäktsmannen och de två männen som misstänks för sexuella övergrepp, de kommer från samma land.
Om de känner varandra i så fall, till vilken grad, det vet vi dock inte.
Nu har vi alltså två kvinnor som båda berättat om att de utsatts för sexuella övergrepp av hemtjänstpersonal från kommunen och som sen då blir våldtagna. Varför gjorde inte kommunen någonting?
Ja, det är det alla undrar. Om man till exempel då går tillbaka till Elsas larm hösten 2023 om att mannen blottade sig för henne, då har kommunen nu i efterhand sagt att nej, men man kunde inte riktigt ta reda på vem han var och sådär. Vilket då ifrågasätts av andra, eftersom Elsa då, det skriver kommunen själv i sin egen utredning, att Elsa ringde till den här chefen direkt efter att han hade varit där och berättade om det här som han hade gjort. Sen menar andra också att det går ju att ta reda på liksom digitalt vem som har varit hemma hos någon. Men där säger man då att ja, man lyckades inte ta reda på vem han var, det var därför han inte stängdes av.
Ett annat skäl som kommunen har pekat på, det är ju att det har varit väldigt tuffa arbetsvillkor och förhållanden i just Nyby. Nyby framstår ju lite som hemtjänstområdet som Gud glömde. Det var total kaos där och man ser att chefen har haft alldeles många, både då äldre och personal, att ta hand om ensam, och att man helt enkelt inte har haft mänskliga villkor och då kan ha gjort de här missarna på något vis. Det är ju inte något som urskuldar, men det kan vara liksom en förklaring till hur det kan ha skett att man inte agerade och gjorde något.
Och det har ju också varit så att det är inte bara larmet då som man har varit signalfärdig i, utan det är också det här att det dröjde 3 månader efter att Elsa anmälde han våldtänkte då, innan man undersökte om fler äldre var utsatta. Man undersökte ju då inte heller då uppgifter om att Siv var utsatt för sexövergrepp. Också det dröjde flera månader. Det var först i och med då när Elsa då under namnet Vera trädde fram i UNT som kommunen faktiskt började agera.
Ja, men vi går före. Vi väljer nu att ställa krav på att du ska kunna visa ett utdrag ur ditt belastningsregister om du har fällda domar sedan tidigare innan vi anställer dig. Och det här är ju ett av många viktiga sätt för att återupprätta förtroendet för äldreomsorgen och för att upptäcka de här ytterst få rötäggen som finns som försöker leta sig in i vår välfärd men som inte är hemma där.
Och hur mår Elsa och Siv i allt det här?
Siv har vi träffat flera gånger under hösten, senast bara för någon dag sedan. Hon är en fantastisk person. Det är väldigt trevligt att sitta och prata med henne. Det märks dock att hon är väldigt tagen av det som har skett. Hon sa i vår artikel att hon har levt i chock. Och det gör hon nog fortfarande. Det är tufft för henne att berätta om det som har hänt. Hon är väldigt tagen av det fortfarande.
Och sen Elsa har ju verkligen berättat om hur otroligt dåligt hon har mått och fortfarande mår av det här. Hon berättar om att hon vaknar varje natt, ibland flera gånger, av mardrömmar och tycker att hon hör att någon är i lägenheten. Hon måste gå upp och känna att om dörren är låst, så måste hon gå runt och leta i lägenheten så att ingen står gömd där.
Jag mår jättedåligt. Jag har mardrömmar fortfarande. Jag går upp på nätterna och kollar hela lägenheten att dörren är stängt och att ingen är här. För mardrömmen att mannen är kvar här, den sitter kvar. Så länge han är på fri fot, vet du, så kan jag inte vara säker på någonting. Det verkar som att de har sina konster att komma in. Och det är jag rädd för. Jag vill inte uppleva om det här eländet. För det var det jobbigaste och svåraste och smärtsammaste som jag har varit med om.
Så det här är ju verkligen ett trauma, kan man verkligen säga. Men det har ändå hänt någonting. I början då när vi träffade så, ja men som sagt, ja, hon mådde ju väldigt, väldigt dåligt. Sen har hon ju då, även när hon var anonymt gick ut och berättade som Vera, så fick hon ju liksom väldigt mycket kärlek från läsare och Uppsalabor, skickade till sig via oss då. Och det här har hon sagt har stärkt henne mycket. Och ja, men till slut kände hon också sådär att, nej men att hon ville gå ut och berätta med sitt namn. Hon kände att kommunen lite grann hade glömt att det handlade, kommunen fortsatte att behandla henne dåligt, kände hon. Och hon ville också, kände också att, men kanske kan jag, om jag går ut och berättar, så kanske jag kan ta bort skammen från andra kvinnor som har blivit utsatta för sexövergrepp.
Och hon känner också att berätta har en läkande kraft för henne. Att ångesten släpper sitt grepp lite för varje gång hon vågar prata om det.
Precis.
Jag ville inte prata om det först, vet du, men jag inser att jag måste prata och att det måste komma ut. Jag ville inte såra kommunen så mycket då i början. Och jag skämdes. Jag skämdes som en hund. Jag bara gick och gömde mig in i täcken, vet du, istället. Drog täcke över huvudet och gömde mig.
Och de här två våldtäkterna polisanmäldes ju. Men hur går det med polisens utredningar?
När det gäller Elsa så är utredningen nedlagd i brist på bevis. Det krävs alltid stödbevisning. Det räcker inte med en trovärdig berättelse. Det måste till någonting mer. Och där har åklagaren beslutat att lägga ner utredningen. I fallet Siv när det gäller våldtäkten så är den utredningen fortfarande öppen. Men däremot så ska de två anmälningarna som gäller sexuella övergrepp vara nedlagda. Det är det senaste vi har fått höra.
Den utpekade våldtäktsmannen fick ju sparken i somras. Och så har vi då ytterligare de här fem männen som vi nämnde som har stängts av från den kommunala hemtjänsten. Vad har hänt med dem nu? Vet vi någonting?
Nej, vi har faktiskt inga nya uppgifter där. Utan sist vi hörde så var de avstängda. Men alla de som är utpekade nekar till brott.
Berättelserna om sexuellt våld i hemtjänsten i Uppsala har ju fått enorm spridning och även regeringen blandas in i det här. Vad säger de om hela den här röran?
Ja, men vi har ju pratat med justitieminister Gunnar Strömmer och även äldreminister Anna Tenje, och de förfasas ju såklart över de här brotten. Och regeringen har ju också, de hade redan en utredning på gång kring brottskontroller av anställda inom äldreomsorgen. Och nu, det man går fram med nu efter vår granskning, det är att man vill att det ska vara ett krav på kommunerna att de ska kontrollera brottsregister när man anställer. Dessutom så kollar regeringen nu på om kommuner även ska få ta del av uppgifter i misstankeregistret, det vill säga om en person har varit misstänkt för ett grovt brott, som till exempel våldtäkt.
Kommunen gjorde ju då en utredning om Elsas fall som blev klar i somras, och så nu under hösten så bestämde man sig för att göra en ny, och den blev klar nu här i november. Vad kan vi berätta om den?
Till en början med så kan vi ju säga att den var svår för oss att få ut. Kommunen talade från början om vikten av öppenhet och transparens, men bytte någonstans på vägen strategi. Och den här är till stora delar sekretessbelagd av kommunen. Så mycket av det mest intressanta har inte vi kunnat få läsa i kommunens version. Däremot har vi kunnat bära ut den från Inspektionen för vård och omsorg och fått ut den. Så vi har kunnat ta del av den vägen.
Och det var ju inte bara vi som inte fick ut den från kommunen, inte heller Elsa alltså, har fått ut den. Trots att det då handlar om henne, och inte heller politikerna i äldrenämnden som ansvarar för hela äldreomsorgen har fått ut den här i sitt hela skick. Och detta trots att utredningen inte innehåller några personuppgifter alls, utan den är helt anonymiserad.
Och en sak till är ju att Elsa, huvudpersonen, hon är inte hörd i den här utredningen. Så trots att hon har fler uppgifter som hon har berättat för oss, så finns de inte med i utredningen för att kommunen inte har intervjuat henne helt enkelt.
Kommunen har ju precis gjort en fördjupande utredning för att gå till botten med vad som hände i våldtäktsskandalen i hemtjänsten. Men i den så har ni inte pratat med Vera själv. Varför det?
Jag kan inte gå in på några detaljer kring någon enskild så, utan kan bara uttala mig generellt. Jag kan fortfarande inte uttala mig om enskilda fall. Jag kan inte gå in på specifika ärenden och kommer inte uttala mig om specifika individer. Jag kan inte svara specifikt på några ärenden. Återigen, jag kan inte uttala mig i specifika fall.
Och här hörde vi alltså Rasmus Sundström som är avdelningschef på äldreomsorgen i Uppsala kommun. Och som lägger locket på och inte riktigt besvarar någon av de här frågorna som ni försöker ställa till honom. Okej, men vad står det i den här utredningen då?
Ja, men alltså, det är ju en utredning där kommunen faktiskt totalsågar sitt eget agerande. Man hittar en stor mängd brister. Bland annat då, till exempel så avslöjar man ju att den här, ja men dels så bekräftar man ju allt det här kring larmet och att mannen blottade sig och att man inte agerade på det. Det finns uppgifter om att den här misstänkte våldtäktsmannen då, att han... Han var avstängd tidigare då när han jobbade i Attendo, men att man uppenbarligen har misslyckats med att ta rätt referenser på honom.
Ja, och sen är det på systemnivå som det kallas inom den kommunala byråkratin, så såg ju kommunen sig själv på en rad punkter att man har brist på ledning och styrning och diverse sådana punkter som är väldigt allvarliga.
Det här är det värsta jag har varit med om under mina 10 år som politiker. Så det var väldigt viktigt att snabbt tillsätta en utredning som tar reda på vad som har hänt och hur vi kan agera för att så långt vi kan undvika att det här någonsin ska kunna ske igen. Att en individ letar sig in i vår verksamhet och utsätter en kvinna för sexuella övergrepp när hon är som mest värnlös. Ja, men det är helt fruktansvärt.
Och det här var då Tobias Smedberg, vänsterpartist och ordförande i Uppsala kommuns äldrenämnd. Men hur har det gått med kommunens utredning om Siv då?
Ja, men och även SIVs utredning är nu klar och har skickats in till IVO. Och även där så sekretessbelägger kommunen stora delar av den. Men återigen har vi fått ut den via IVO då. Och i den utredning så, ja men precis som i Elsas fall, så totalt såg kommunen sitt eget agerande. Man, i den utredningen också som det kommer fram då, att den här chefen då inte agerade på uppgifterna om att SIV skulle vara utsatt för sexuella övergrepp, utan att hon ja, gick på semester utan att prata med SIV.
Och i november så bestämmer sig också Elsa för att gå ut med namn och bild hos oss i UNT och berätta att det var hon som var känd tidigare som Vera. Återigen spreds den här granskningen och inte minst Elsas berättelse långt utanför Uppsala län. Vi spelade bland annat in en film med Elsa där hon trädde fram, som har visats flera hundratusen gånger i våra olika sociala mediekanaler och även hos andra medier, eftersom att vi delar med oss till dem av den här filmen.
Det är jag som är Vera. Egentligen heter jag Elsa. Jag vill att min berättelse ska komma ut riktigt. Jag blev utsatt i våras för en våldtäkt som var utan like. Ingen brydde sig om i kommunen eller hemvården. Så att jag är ledsen, mycket ledsen, och har mardrömmar om det.
Varför fick Elsas andra intervju sån enorm uppmärksamhet på alla håll och kanter?
Det blev så otroligt mänskligt. Det blev så himla tydligt att det är just en människa som har drabbats av det här. Och det var ju det hon ville också, att hon kände lite grann innan att kommunen liksom inte riktigt såg henne som en människa. För det blev liksom för, som hon sa, att hon kände sig lite grann som en siffra i deras kolumner. Så att, men här fick det ju verkligen ett enormt genomslag. Hon fick så otroligt mycket kärlek och stöd från hela landet.
Alltså, det var ju så otroligt starkt. Så att när någon vågar då gå fram med sin bild och sitt rätta namn, då går det liksom inte att värja sig. Så jag tror faktiskt att det slog an väldigt liksom, hos de människorna som satt på landets redaktioner och såg det där, helt enkelt.
Det är flera som har dragit paralleller till den här franska kvinnan Gisèle Pelliquot, som under drygt 10 års tid drogades ner och våldtogs av sin man och ytterligare ett 50-tal män som hennes man lärt känna via internet och bjudit hem till dem då. Den här rättegången pågår när vi spelar in det här, ska sägas. Och som våldtäktsoffer så har man rätt att vara anonym och ha stängda dörrar under rättegången. Men 72-åriga Gisèle Pelliquot har insisterat på att inte vara anonym och att ha öppna dörrar, så att liksom allmänheten får följa rättegången verkligen. Vad är det för paralleller som folk ser mellan Gisèle Pelliquot och Elsa? Vad tror ni?
Ja, men det är ju att hon, ja, men genom att liksom träda fram och säga att det var jag som blev utsatt, så blir det också att man lägger skulden där den är hemma. Alltså inte på en själv, utan hon blev utsatt, men det var inte, hon har inte gjort något fel. Det var han som gjorde fel. Och att man genom att på det sättet våga träda fram, så tar man bort kanske den skam som man har känt. Så tror jag.
Och att de också öppnar en väg för andra att våga träda fram. De tar liksom skammen på sina axlar för att göra det möjligt för fler att berätta vad de är utsatt för.
Jag jobbar ju med bland annat sociala medier, och just den här dagen när vi publicerade Elsas berättelse och hennes video så var det mitt jobb att moderera kommentarerna på UNTs Facebook, Instagram och TikTok. Och för min del var det nog ändå min finaste jobbdag på länge, för att de här kommentarerna som kom in, det var liksom flera tusen stycken, de var så oerhört varma och stöttande och påhejande. Det var så väldigt fint att se. Alla ställde sig verkligen bakom Elsa. Och det har man gjort på fler sätt än att kommentera på sociala medier, eller hur?
Ja, men verkligen. Redan tidigare i höstas när då Elsa berättade under namnet Vera, så kom det in jättemycket kärlek och stöd också. Bland annat så en Facebookgrupp för kvinnor här i Uppsala, som där gick man ihop och samlade det, så skickade man en massa hälsningar och vykort och sådär via UNT då, som vi förmedlade till henne. Men sen gjorde man också en insamling för att hon till exempel då skulle kunna, ja men för ett frisörbesök eller någonting som skulle få henne att må bättre. Och sen då efter att Elsa gick ut med namn, då gjorde Mustafa Panshiri, då författare och debattör, han startade en Swish-insamling, en nationell till henne, som, och härom veckan då så avslutades den, och han var då hemma hos Elsa och överlämnade då 581 000 kronor som över 4 000 personer hade bidragit till. Och jag kan säga att ja, det var väldigt, väldigt, väldigt rörande, för att Elsa blev så otroligt berörd över det här stödet. Och nästintill chockad, ska jag säga. Så det var jättefint att se liksom hur otroligt tacksam och stärkande det har varit för henne att få all den här kärleken.
Åh, herre min skapare.
Ja, och pengarna är överförda till dig, till ditt konto. Och det är över 4 000 som har donerat. Och de har hälsat så mycket till dig, ska du veta. Så... Det är det minsta vi kunde göra för dig, Elsa. Det minsta.
Det är så stort, så det är otroligt. Mm. Jag har aldrig varit med om något liknande.
Sen har vi haft andra insatser för Elsa också. Vi hade ju hennes ICA-handlare. I den butik där hon är trogen kund sedan många, många år. Han var där med presenter och gåvor till henne på hennes födelsedag. Vi skrev också om frisören som ville göra något för Elsa och nu ska ge henne en klippning efter jul. Och vi har också skrivit om den här manifestationen under devisen Jag är Elsa, som samlade hundratals åhörare eller besökare som ville uttrycka sitt stöd för henne.
Och Uppsala kommun fick det också ganska hett om öronen här efter den nya publiceringen när Elsa gick ut och berättade med namn och bild. Vad hände?
Ja, milt sagt hett om öronen. Det är ju ganska många som har krävt att någon här måste avgå, för det här är liksom helt oacceptabelt. Man har också krävt att kommunen måste gå ut och be henne om ursäkt på något sätt, för det har hon ju inte fått. Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande, han lovade att hon ska få en ursäkt. Och sen då Tobias Medberg då, som är ordförande i äldrenämnden, han är vänsterpartist, han skickade ett brev med taxi hem till Elsa. Några dagar senare så var han också där och bad om ursäkt.
Och vad gäller Siv så ska hon också ha fått ett brev från Smedberg hemskickat med ett bud via taxi. Vi vet inte vad det står i det, men någon form av hälsning från honom ska i alla fall ha gått till Siv. Och då kanske man ska lägga till där att den här hälsningen från Smedberg kommer alltså ett halvår efter att de första uppgifterna om Siv blir kända för chefen inom hemvården i Nyby.
Och kommunen då, de har också meddelat nu att man ska göra en extern utredning av hela äldreomsorgen och det som har hänt. Det är något som den politiska oppositionen har krävt ända sedan start, så där i september. Men den politiska majoriteten, alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, har sagt nej till det.
Kategoriskt får man säga.
Kategoriskt.
Vi har återkommande frågat och det var tvärnej. Och så plötsligt så ändrar de sig.
Precis.
Har de sagt någonting om varför de ändrar sig nu?
Ja, de säger att nu är då den här kommunens egna utredning klar och därför kan man gå vidare med en extern utredning. Men ja, lite oklart. Det som har hänt också är att både högre chefer inom förvaltningen, äldreförvaltningen, men även då politiker börjar gå ut och säga att men det finns en annan bild än den som har framkommit i media. Men vad den här, vi har ju försökt verkligen vara så här, men vad är det för annan bild? Vad är det som inte stämmer då i vår rapportering? Då vill man inte gå in på några uppgifter alls, utan man säger att det kan vi inte gå in på här. Vi har försökt säga att är inte det att skuldbelägga Elsa i det här fallet, som är öppen med att gå ut och berätta? Och berätta allting så som hon ser det, då måste de väl i så fall, då finns en annan bild, får de väl bemöta det, men det gör man inte. Så att,
Men till syvende och sist så har vi två kvinnor som berättat om de sexuella övergrepp som de utsatts för av den hemtjänstpersonal som anställts för att vårda och hjälpa dem, men vars berättelser eller larm försvunnit någonstans på vägen. Båda de här kvinnorna ska sedan ha våldtagits i sina egna hem av samma man som i alla fall Elsa specifikt slagit larm om. Hur kunde det gå så här fel egentligen?
Alltså det är förstås jättesvårt att säga specifikt. Det finns säkert många förklaringar. En viktig förklaring tror jag är att det har ju råd ju liksom kaos inom hemtjänsten, inte minst när det gäller att hitta personal. Det är desperation och det gör att man är beredd att anställa nästan vem som helst. Man tar in folk mer eller mindre från gatan utan att ha någon kontroll över vilka man anställer. Det tror jag är ett viktigt skäl till att det här har kunnat ske.
Och så här ser det ju inte ut bara i Uppsala, utan så här ser det ut i princip hela landet. Och sedan så har vi också pratat med en forskare som forskar om sexbrottslingar. Och som berättar att ja, men det kan nog finnas ett ganska stort mörkertal bland just äldre som utsätts för sexbrott. För att man, ja, man inte tänker sig riktigt att äldre är det typiska offret i de här fallen. Men att hon menar att ja, men här behöver samhället vara mer vaksamma och ha mer ja, men skyddande insatser för att skydda en sån här väldigt, väldigt utsatt grupp.
Det här har ju varit en enorm granskning. Vi har hittills publicerat över 50 artiklar om våldtäktshärvan i Uppsalas hemtjänst de senaste månaderna. Och det har bara växt hela tiden. Hur har det varit för er som reportrar att jobba med det här?
Ja, överväldigande på många sätt. Man vill ju inte tro att sånt här kan hända. Alltså de här brotten som de här kvinnorna har utsatts för. Det är svårt att ta in. Man blir väldigt berörd. Men sen också när Elsa klev fram med namn och bild, det gjorde otroligt starkt intryck på mig. Så överväldigande är mitt ord.
Ja, alltså gud, jag kan bara hålla med. Det har ju varit en otroligt speciell höst som har känts väldigt ja, men känslosamt. För mig. Just att det är otroligt starka berättelser, otroligt utsatta människor och som ju har helt, som samhället helt har misslyckats med att skydda. Men det känns också ja, men viktigt att få vara med och lyfta fram det här och träffa så starka kvinnor som Elsa och Siv som nu är med om att ja, men förändra hela äldreomsorgen från grunden och göra den tryggare. Och det känns ju otroligt.
Men vi har ju också fått ett väldigt starkt stöd från läsekretsen som gör att man har orkat mitt när det har varit jobbigt. Många har hört av sig med mejl och telefon och hejat på och sagt bra kämpat, bra jobbat, vad viktigt att ni lyfter det här. Vilken tur att det finns granskande lokal media som lyfter fram, avslöjar saker som annars inte skulle kommit fram i ljuset.
Ja, så jättestort tack till er som alla hört av, alla er som hört av sig. Det betyder jättemycket för oss.
Och vad känner du då att du har gått ut och berättat? Vad känner du över det?
På ett sätt så känner jag att jag vågade i alla fall. Jag vågade i alla fall det, fast det kändes farligt. Det kändes farligt på något vis. Och det känns det fortfarande liksom jobbigt. Och jag hoppas att varenda kvinna som har blivit våldtagen vågar berätta om det. För att det är inte våran fel att vi blir våldtagna.
Du har lyssnat på UNT Doc, våldtäkterna i hemtjänsten, larmen som försvann. En podd från Uppsala Nya Tidning. Klippen i avsnittet kommer från Sveriges Radio, SVT och TV4. Reportrar Elin Sandov, Niklas Geri och Linnea Kallnins. Ansvarig utgivare Johanna Odlander.